välkommen till avsnitt 52 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och vi som är med idag är Thomas,
Dragan
och tant Erik på ett litet avsideshörn.
Right.
Okej, tant Erik, hur var Prince-konserten?
Ja, alltså är ni Prince-fan ni två?
Nej, inte riktigt.
Jag är lite latent, alltså jag tycker han är fantastisk men jag har inte lyssnat så mycket.
Jag har varit det en gång tidigare men inte nu längre.
Okej, okay. Det måste grejen är så här, alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta. Så jag gillar också Prince, men har hört lite låtar, lite klassiska, legendariska historier. Men precis innan konserten så träffade jag en bekant som jag var på P1 som sa att Prince har två olika lägen. Antingen är han jätteglad och alert och kör alla sina hits och bara bränner av låt efter låt. Eller så är han lite så här moody och då väljer han att i princip bara köra en jam session i 2 timmar. Och jag upplevde väl att det låg någonstans där mitt emellan i sådana fall. Alltså jag hade lyssnat på Prince på det här sättet förut, men extremt mycket wailande gitarrer.
Körde han My Name Is Prince? Låt oss.
Ja. My Name Is Prince. Jag tror inte det.
Okay.
Eller gjorde han det? Nick, körde han My Name Is Prince?
Nej,
det gjorde han inte.
Då var det skitsäkert hela konserten.
Ja, precis. Och det var typ, han var inne och nosade på Diamonds and Pearls. Och det var också så här, den är ju fantastisk. Men han körde inte hela, så jag bara nej.
Jag skulle jättegärna gå på en Prince-konsert faktiskt.
Okay,
men det är kul att ha sett honom. Okej, ja.
Vi får inte överdriva med Prince här. Jag tänker göra en liten rättelse här från avsnitt 50 som jag ju inte var med i. Det är bara att säga som så här, jag har aldrig sagt att man ska slå ihjäl någon person.
Och i det här fallet så jag inledde ju avsnittet med att säga att den första människan som kom på det här med Gud ville du slå ihjäl. Men jag har också lyssnat bakåt, så du vill faktiskt bara skälla ut honom.
Precis. Det är ju en jävla skillnad.
Jo, det är det. Jag tror att det skulle hjälpa då. Vi skulle klara oss undan alla religioner om du skäller ut honom.
Jag är ju en väldigt, vad ska man säga, snäll människa. Jag vill ju inte uppmana till mord. Va?
Nej, det förstår jag.
Åh, det är så fin,
men det blev rätt bra radio, tyckte jag.
Jo, det är väl förmodligen därför du gjorde det. Men nu fick vi en rättelse i alla fall. Okay. Så for the record, don't kill anyone.
Nej, Dragan är snäll.
Ni är så politiskt korrekta.
Alltid.
Men Dragan, du har ju varit iväg i 2 veckor. Du får berätta lite om din...
Det stämmer det. Min semester, om jag ska sammanfatta den snabbt, så skulle man nog kunna säga att det var ju väldigt varmt och så blev det ju en hel del sightseeing och fest. Men framförallt så var det väldigt livliga diskussioner mellan mig och min kusin. Han har då efter en tragisk händelse i familjen blivit väldigt religiös och är numera övertygad om att den ortodoxa kristendomen är the way to go. Han har även infört flera sådana här ritualer i sitt liv där han bland annat fastar 2 gånger per vecka. Någon sorts 2-5-fasta alla orthodox skulle man kunna säga. Jag drog ju givetvis hela mitt register med argument som bet ungefär lika lite som hans argument bet på mig. Och efter ett långt tag så konstaterade vi att vi inte kom någonstans. Så slutligen blev det liksom, if you're happy, I'm happy, let's party.
Men det var väl fint?
Det är skitbra.
vilken ekumeni.
Ja, precis. Men det var ju lustigt det här med fastan, den här 5-2-fastan som är så populär just nu. Att det är egentligen inget nytt, utan det kör de ortodoxa hela tiden. Och...
Ja, nej, de, vad ska man säga, de som är lite smått religiösa, de kör liksom en dag på fredagar. Mm. Sen de som vill köra var lite mer religiösa, de kör den här 2-5-fastan och 5-2-fastan då. Mm. Det är onsdagar och fredagar som gör.
Jag trodde ju nästan inte dig när du sa det, så att jag ringde ju upp min norske vän som också är ortodox då, och frågade hur det stod till med det där, och han försökte också fasta 2 gånger i veckan, onsdag och fredag.
Ja, det ser du.
Så att även om ja, det var lite äta lite ja, inte äta kött och sånt, äta lite lättare. Jag tror till och med det var veganmat. Jag
skulle nog vilja säga att de
lekar vegan. Jo, precis. Nej, men det var vegan. Mm. Och sen avstå från alkohol och sex och så. Jag sa att det måste vara tufft att avstå från sex 2 gånger i veckan.
Men vad hände med fredagsmyset? Precis. Alltså så här, inget tacos, inget så här chips.
Inte in på dig, så jag vet inte. Jag tyckte det var jätteskoj, för jag tyckte, när han skulle fasta då tyckte jag lite extra liksom kött och liksom, för att visa att,
du är så fin, Dragan, du är så politiskt korrekt liksom.
Vi kommer att återkomma till det här just med fasta, både religiös och sekulär fasta, om några avsnitt. Och bara för att ha lite mer data att gå på där, så har faktiskt jag idag inlett en fasta för första gången i livet. Så att idag så är jag på nedtrappning och har druckit teer, ätit någon skum müsli och blomkål och spenatgratäng.
Därför låter lite ättrig.
Ja, precis. Vänta bara till nästa avsnitt, då kommer jag vara asförbannad.
Gör du detta för konstens skull eller för din fru mest liksom?
Alltså min fru har ju tjatat på mig ett halvår, men det var nog det här med att vi skulle göra det poddavsnittet som gjorde att jag tänkte att ja, men det blir bra innehåll i alla fall till podden, då fick jag lite extra kraft.
Härligt.
Jättespännande, hoppas det ska bli spännande att följa det här. Skriver du någon slags dagbok under tiden eller du bara...
Jag kommer väl att twittra ut lite gnäll under veckan som kommer, tror jag.
Förväntar du att det blir gnäll eller kommer du bara... Tänk om det blir nu har du bestämt ett... Thomas.
Ja.
Du kan inte bestämma dig i förväg att du kommer att gnälla. Det kan inte bli det bästa och hemskt med hela ditt liv.
Precis, jag kanske kommer närmare Gud.
Ja, men, eller så kanske du kommer att twittra små te-recept under veckan. Det kan bli jättespännande.
Min kusin säger att man prize God för när man gör detta. Man fastar liksom. Jaha. Prize God liksom.
Då måste du hata mig så mycket mastariner som jag äter.
Du är ju redan körd, redan från början ju. Liksom.
Det där med massariner ska vi prata lite allvar om en annan gång. Men från Price till Pride, tänkte jag. Det är ju en av de största händelserna den senaste veckan. Och jag antar att du har varit där, Erik.
Jo, men i år så bestämde jag mig för att kasta mig helhjärtat in i denna Pride... Ja, festival heter det väl. Pride-gemenskap. Så att jag... var fräck och skaffade en så här pressakkreditering. Och vilket gjorde att jag fick gå på allt.
Var det för podden? Eller fick du ta på en sån?
Nej, men egentligen, nu är det för bloggen. Men varför inte för podden? Ja, nästa år så gör jag självklart det.
Allting går samman.
Ja, men det gör ju det. Allt är ett. Allt är en treenighet, oenighet, fyrenighet.
Ja.
Så jag förväntansfullt tänkte då att... För Pride har jag haft lite... Jag har inte varit så intresserad helt enkelt. Men nu så tänkte jag att men nu ska jag gå på seminarier, nu ska jag lära mig och sen ska jag gå även på Prideparken och kolla på festerna och musiken och festivalen och allting. Så jag började tisdags med lite seminarier. Och det första jag gick på var faktiskt ett religiöst seminarium som handlade om homosexualitet och gentemot Bibeln. Och man tolkade texterna utifrån hur man levde på den tiden och det var så intressant. Jätteintressant.
Fanns det hopp?
Ja, men verkligen. Det kändes som att de sakerna är egentligen bara en passage som råkade komma med, som inte har någon som helst betydelse för den teologiska läran av kristendomen. Så det var väldigt intressant. Och det här skulle vi prata lite mer om nästa vecka, om jag förstod det rätt, Thomas.
Ja, precis. Nästa vecka tänkte vi dedikera åt HBTQ och religion. Så att det blir spännande.
Så jag tänkte att då gräver jag ner mig lite i det här då.
Ja, absolut.
Ja, precis. Du får vara inne med dig nu.
Precis. Men sen ska jag villigt erkänna att min lilla Pride-låga slocknade ganska snabbt efter de seminarierna. För jag gick till Pride-parken sen och lyssnade på slagerkvällen på torsdagen. Och efter det så var jag liksom mätt. Jag var mätt på HBTQ och diskussioner och åsikter. Och så. Jag bara sa, nej men jag... Jättebra, men jag har bara varit så här mättad. Det var hem till fredagsmyset och massarinerna.
Men var det inte på Pride och träffade din nya pojkvän? Oops, blooper.
Nej, men vi har faktiskt sett mycket längre
innan,
än så.
Innan Pride.
Ja, precis. Ja, okay. Men han gjorde mig så fint sällskap. till här och beskyddade mig så fint. Nej, men jag kan säga så här, sammanfattningen är att Pride känns av två delar. Det är dels den här mer politiska, religiösa seminariedelen där man liksom får lyssna och diskutera och vara olika forum. Och sen har det här lite mer kosmetiska delen då, som är paraden och festerna i parken och allt festande som pågår under veckan. Så man kan ju välja lite vilka sidor man tycker om, och jag tror att till nästa år kommer jag faktiskt fokusera ännu mer på seminarierna. För jag tyckte att det var väldigt intressant och det fanns extremt mycket olika ämnen att lyssna på. Och sen var det även filmer som jag kunde se. Och jag såg dock via SVT Play sen den här Lawrence Anyways. Som jag varmt kan rekommendera. Den var helt fantastisk.
Du, jag började titta på den. Jag tyckte den var så jävla tråkig så jag fick släcka.
Men det kanske har att sluta, jag orkar inte.
Det var på franska, va?
Men den var ju textad, lille vän.
Ja, men den var så jävla tråkig liksom.
Nej, men den är fantastisk. Alltså,
men du orkar säga hela alltså?
Ja, den var ju bara 2 timmar och 41 minuter lång, herregud.
Ja, 2 timmar, ja, precis.
Fast jag hade lunchpaus där emellan, så att jag höll ju på liksom halva dagen och kollade på den. Jag tyckte den var helt fantastisk, därför att den visar, tycker jag... Alltså den kändes alltså inte så hbtq-ig, utan ännu lite mer ur perspektivet de som är runt omkring den här personen då, som väljer att bli kvinna. Det var jag tycker det var jättebra och fint, fint berättat. Så den kan jag rekommendera.
All right. Vi ska gå vidare i programmet. Det kommer att bli ett långt program den här gången. Och vi har ju som huvudämne, ska vi gå in på det här med skapelsetro och evolution igen. Och en anledning till att göra det... Skapelsetro är kanske ingen stor sak i Sverige, men ser man globalt i kristenheten och så är det en stor rörelse, eller vad man ska säga. Och jag vill också poängtera att vi på Mellansvart och Vitt är ju ingen vetenskaplig podd i den hänseendet, men vi fuskar ju lite och bjuder in gäster också som pratar kring de här ämnena. Men vi har ju själva svårt att skilja på vad som är fakta och inte. Men vi går vidare.
Nej, vänta nu här. Okay. Vänta nu här. Det stämmer ju inte. Jag har väldigt lätt att skilja på vad som är fakta och inte.
Okay.
Du får tala för dig själv.
Okay. Mm.
Jag har ingen aning, jag är bara glad.
Nej, och det är lite synd, Erik. Du kommer ju inte vara med på huvudämnet här, för det är faktiskt då, även om vi har sagt i fel ordning här, som du är på Prince. Men en annan gång, en annan tid. Nu kör vi bort huvudämne. Välkommen till Mellan svart och vitt, så hälsar vi Johannes Axelsson och Mattias Larsson.
Välkomna.
Hej, hej.
Hej.
Och jag ska presentera våra gäster lite. Vi har Johannes, han har ju varit gäst här hos oss tidigare. Han är bibeltroende och skapelsetroende kristen, medlem i Umeå Adventkyrka och till vardags NO-lärare. Han är nog mest känd för att han driver Newton-bloggen på newtonbloggen.wordpress.com och håller även föreläsningar om skapelsetro. Och jag lägger ut en länk till en sådan för ni som är intresserade. Mattias är biolog och forskare och jobbar på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Han forskar bland annat på hur doftsinnet och kommunikationssystemen hos insekter har utvecklats för att passa deras ekologiska nisch. Och han undervisar även en del i evolution på universitetet. Han är en av de flitigaste kommentatorerna på Newton-bloggen och hoppas att i det här formatet kunna hålla en lite längre sammanhållande diskussion som kan leda vidare till fortsatt dialog. Så återigen välkomna. Är det någon som vill lägga till någonting som jag missade eller var någonting som var fel?
Jag glömde lägga till att Mattias är ju en inbiten medan svart och vitt fan.
Ja, precis. Ja, du hade ju lyssnat på alla avsnitten.
Ja.
Hur många har du lyssnat på, Johannes?
4-5 stycken, sorry.
Okay. Nej, men det
måste vara ärlig.
Ingen inbiten fan alltså.
1-0 till Mattias då så här.
Hade jag tid så skulle jag lyssna på varenda avsnitt. Får man säga så.
Ja. Okej, du är förlåten då.
Ja, precis. Och var det någonting jag missade annars eller någonting som var felaktigt?
Nej då.
Säger du?
Nej, det låter bra.
Okej. Okay. Men då kör vi på det. Och idag så ska vi... framförallt samla oss kring två olika saker. Dels så ska vi prata om lite om tänkbara hypoteser om universums och livets uppkomst. Och lite senare ska vi även då jämföra de olika tidslinjerna, dels av den, om vi ska kalla det, den vetenskapliga standardmodellen, och då skapelsetro-modellen. Och jag tänkte att vi skulle börja lite med vad det finns för olika sätt att se på det här med universums och livets uppkomst. Om vi börjar i ena änden så har vi biblisk ungjordskreationism. Och det är alltså en bokstavstroende biblisk skapelsetro där Gud har skapat jorden för cirka 6000 år sedan. Och alla arter för sig. För ungefär 2000 år före Kristus så ödelägger Gud nästan allt levande genom syndafloden. Och sedan så följer 4000 år där de nya arterna utvecklas från de individer som överlevde syndafloden. Och Jesus verksamhet på jorden är sedan ett aktivt försök från Guds sida att lappa ihop relationen mellan människor och Gud. Sen, nästa variant, gammaljordskreationism kan man kalla det. Och i det här fallet så tror man också på en aktivt verkande skapare som skapar allting och varje art för sig. Men att det här kan ha tagit en väldigt lång tid, miljoner eller miljarder år. Och ibland så brukar man hänvisa till bibelställen som en dag är för Herren som 1000 år, eller om man ser det bildligt talat som hur länge som helst. Nästa hållning, teistisk evolution, aktiv variant. Att man tror att Gud egentligen då har skapat alla varelser genom evolutionen men styrt den genom alla steg. Och nästa variant sen, teistisk evolution, en passiv variant. Och med en aktivt verkande skapare som skapar universum för länge sedan. Och sen kan det vara olika hur man ser då hur aktiv Gud är i ett senare skede. Det kan vara att han har satt naturlagarna som då, och sen så sker evolutionen ut efter dem. Eller att han aktivt går in kanske i kritiska stadier i evolutionen och styr den då till önskat utfall. En annan variant skulle ju då vara en deistisk evolution. Och då ser man bara till att Gud skapar universum och naturlagarna och sen inte alls har någon som helst aktiv del överhuvudtaget. Och den sista modellen skulle då vara naturalistisk evolution. Och då ser man att hela processen från universums tillblivelse till dess nuvarande form och hela vår historia har skett genom naturliga processer.
Alltså helt utan någon gud.
Helt utan någon gud. Och om vi bara tar först, vad...
Men vänta, jag saknar en här. Vi har ju faktiskt haft raelianer med i våra program. Liksom. Alltså att då aliens har kommit och experimenterat fram människan. Är inte det också en tänkbar hypotes om universum och livets uppkomst?
Vad skulle du lägga den, Mattias, eftersom det är du som har...
Ja, men då skulle i sin tur de här rymdvarelserna själva ha evolverat förmodligen. Alltså de skulle ha uppstått så kallat naturligt. Så det skulle ändå räknas under det sista alternativet.
Antingen okay. Det, eller så har det varit en, jag ska säga, en evig process utan början och utan slut.
Ja, men det köper jag. Det köper jag.
Så. Men om vi tittar på de här varianterna, och vi kan ju ta med raelianernas variant också på lite vid sidan sådär. vad har vi för hållning här? Om vi börjar med dig, Johannes, vilken sån här hållning känner du dig mest besläktad med?
Föga förvånande, för jag som känner mig så är det alternativ nummer ett som känns som hemma.
Johannes,
alltså att jorden är ungefär 6000 år gammal.
Precis, Johannes har inte ändrat sig då för dem som undrade. Mattias
så
då?
Hesselbom lyckades alltså inte på senaste programmet?
En riktig lågoddsare förmodligen.
men Mattias då, hur pass religiös är du i den här typen av frågor?
Jag tillhör nog den andra extremen då. Jag är naturalist.
Okej.
Okay. Så att säga. Jag ser inget bevis för något annat än naturliga fenomen. Så att säga. Så per default är jag naturalist. Men det kan någon komma med några argument för något annat, så är jag illa öra.
Mm. Dragan?
Jag har faktiskt exakt samma åsikt som Mattias.
Ja, då har vi två läger då. Ska vi kalla det svart och vitt då? Är det jag som ska få ansvaret för att lägga mig emellan svart och vitt? Ja, nej, men någonstans så kanske jag är den som mest befinner mig i rörelse av oss fyra. Och jag har ju faktiskt en gång i tiden varit där Johannes är. Mer eller mindre i alla fall.
När lämnade du det?
Nej, men det var under gymnasietiden som jag flörtade med kreationismen och läste Mats Moléns böcker och så. Och jag, det var väl inte så att det kanske landade så mycket, men det var ju väldigt det var väldigt tilltalande då för mig i alla fall att läsa in mig på det där. Skulle jag säga idag så kan man väl säga så här att jag skulle nog lägga mig på teistisk evolution, passiv variant, någonstans mellan det och deistisk evolution, för att jag tänker mig väl så här, tror jag i alla fall, att den guden jag tvivlar på i så fall har skapat naturlagarna, och sen så har han har satt upp spelplanen helt enkelt, men han har inte varit inne och pillat i mutationerna, om man säger så, under resans gång, utan spelet var väl uppsatt från början.
4,5 då alltså?
Ja, 4,5 av 6.
På sätt och vis är den ju ganska lik det jag tror, förutom kanske tidsaspekten då möjligen, att Gud skulle, jag tror inte heller att Gud har varit inne och pillat i mutationer och gjort så här flera olika skapelseakter, att han har varit inne och grävt i det hela, utan att han skapade en färdig genetisk kod och sen så har den varierat till det liv vi har idag. Att all den anpassning och mångfald vi ser, att den är förprogrammerad i generna.
Men du tror ändå att arterna har skapats var för sig, i alla fall de grundläggande arterna?
Ja, jag hejar till lite. Jag hade inte noterat det tidigare i den här definitionen att alla arter skapades för att... Alltså de arter som fanns då vid skapelsen är ju inte samma som finns idag. Det finns en ganska vanlig missuppfattning när det gäller skapelsen, tro att arterna, alltså att man skulle tro att arterna var fixa och färdiga. Men det ser vi ju att så är ju inte fallet, utan livet på jorden är under ständig förändring. Att det anpassar sig och kan uppstå nya arter. Men jag tror ju inte att den här anpassningen ens överhuvudtaget är möjlig att ske på naturlig, eller vad ska man säga, genom mutationer och naturligt urval. Mm. Utan en sådan anpassning måste vara förprogrammerad. Det är vad jag ser.
Mm, precis. Nej, men sen så är jag ju, alltså någonstans så går väl min resa neråt. Den naturalistiska evolutionen kan jag ju känna då, va? Men ja, vi får väl se var det landar någonstans.
Jag gör mitt bästa.
Mattias, du kanske kan säga någonting om liksom, vad är det som, när man pratar om de här frågorna, om de här definitionerna som du har tagit fram, tycker du det ofta är missuppfattningar om vad det är man menar egentligen när man pratar om vad man tror på gällande vårt ursprung?
Ja, du menar när man pratar med folk som inte är biologer till exempel, eller vanliga?
Ja, precis. Ja,
jag vet inte, jag antar att de flesta människor tror väl, de har någon vag uppfattning från skolan om hur det har gått till, och det, man vet inte mycket mer än så, alltså kring mekanismerna och sådär har man ingen större koll. Men folk brukar väl säga det att vi har utvecklats från apor till exempel, det är vad folk kan citera. Mm. Och lite så, men väldigt få har nog någon ordentlig koll på vad, liksom, mekanismerna kring det här.
Nej, precis.
Men de flesta köper nog den vetenskapliga konsensusmodellen på ett ganska passivt sätt.
Mm. Får jag slänga in det att varje gång jag hör det så tänker jag att vad vi egentligen har här i Sverige när det gäller ursprungsfrågan, det är ju en slags auktoritetstänk eller auktoritetstro. Att man litar på att någon annan vet. Och jag tror att i ganska stor mån så är det även så inom forskarvärlden. Att det finns många forskare som tänker att nej, men vänta, det här passar inte riktigt. Men jag är inte professor, jag vet inte det här, jag ser inte hela bilden. Men någon annan vet. Och det är därför jag tycker det är jätteintressant att titta på vad just professorerna säger. Alltså de som, eller särskilt de som är i slutet av sin karriär och inte har något att förlora på att säga att nej, men det här håller ju inte. För att det finns ganska många sådana exempel på professorer som säger att nej, det här funkar inte. Jag tror inte längre på den här evolutionistiska modellen. Jag har inget alternativ, för de vill fortfarande inte tro på Gud, men de tycker att vi behöver något nytt. Det funkar inte.
Får jag anmäla en kraftigt avvikande uppfattning där? När det gäller Johannes syn på, eller förmodanden om vad forskare tror och inte tror, så låter det som samma naiva, vad ska man säga, inställning till forskarvärlden som kanske gemene man har till evolutionen eller andra sådana vetenskapliga frågor. Att det beskriver inte den verklighet jag känner till.
Om jag tittar liksom på citat från publicerade professorer så säger ju de att vi har i nuläget ingen godtagbar teori om evolutionen. Det finns ingen, och jag kan inte acceptera den teori som jag lär ut till mina elever varje år. Låt mig förklara, säger han. Jag lär ut syntesen känns som den neodarwinistiska av en enda anledning. Inte för att den är bra, vi vet att den är dålig, utan för att det inte finns någon annan. Alltså ingen annan naturalistisk. Och det är professor Jerome Lejeune, en fransk professor, som säger det här. Han är inte alls ensam. Det finns jättemånga citat på forskare, professorer, många av dem, som säger att nej, jag kan inte stå för det här längre. Jag vet att Mattias är en av dem som fortfarande står för evolutionen, men att det skulle finnas någon slags konsensus, det stämmer inte.
Vi kan ta någon kort avslutande replik där, Mattias. Okay, jag tänkte att vi skulle gå vidare efter det.
Alltså vi inom vetenskapen så argumenterar vi inte med citat, utan vi argumenterar med belägg av olika former. Och det är ganska lätt att citera någon person som ni själva sa, som folk inte kan relatera till. Men det stämmer helt enkelt inte. Jag tycker vi kan gå vidare med de belägg vi har för våra synpunkter istället.
För jag vill replikera på det, att jag nämner ju inte det här för att jaha, titta, det är någon som sa så här, alltså är det så. Utan jag tog det som ett exempel på att det faktiskt inte råder konsensus. Och vi har inte skäl att sätta vår tillit till att ja, men alla forskare säger att det är så. För det säger inte alla forskare.
Ja, just
det.
En vetenskaplig konsensus innebär inte att alla människor tycker likadant. Men om vi talar om 99% av forskarvärlden tror säkert på att till exempel vi har utvecklats från en gemensam stamorganism. Så att jag menar, det där är vad som motsvarar en vetenskaplig konsensus. Att vissa udda figurer har en avvikande åsikt, det påverkar inte det. Men nu handlar inte det här bara om vetenskaplig konsensus. Jag tycker vi ska diskutera belägg och så.
Vi får gå vidare till det. Jag tror att vi skulle kunna ha många replikskiften här fram och tillbaka kring det här. Utan jag tycker vi går vidare. Och där, så om vi tittar på tänkbara scenarion för världsalltets och livets tillblivelse och utveckling. Så om vi tittar då på den, kallar den för vetenskapliga standardmodellen, så för 13,7 miljarder år sedan så skapades universums expansion från en singularitet. 4,6 miljarder år sedan vårt solsystem formas genom att materia aggregeras under påverkan av gravitation. Jorden utgör från början ett glödande klot men svalnar gradvis. Kanske så mycket som 3,5 till 3,8 miljoner år sedan liv uppkommer, troligen i form av encelliga prokaryota organismer. Och det är alltså organismer utan cellkärna. För cirka 2 miljarder år sedan fotosyntes som producerar syre evolverar. Cirka 2 miljarder år sedan de första eukaryota, alltså organismer med cellkärna, uppkommer. Troligtvis genom symbiotiska relationer mellan olika prokaryota organismer. Sen från 2 miljarder år sedan till cirka 600 miljoner år sedan. Flera oberoende utvecklingslinjer leder till flercelligt liv, varav flertalet förmodligen dör ut i olika omgångar. Sen cirka 500 till 600 miljoner år sedan, stamformerna till dagens flercelliga organismer dyker upp som fossiler under denna tid, den så kallade kambriska explosionen. Sen från 600 miljoner år sedan till idag så är det en gradvis utveckling av olika organismer i huvudgrupper. och under olika geologiska epoker, till exempel trias, jura, krita etc. Bland ryggradsdjuren utvecklas fiskar, ur fiskarna amfibier följt av reptiler, och från dessa kommer sedan däggdjur respektive fåglar. Perioder av utveckling av många olika former varieras med utdöenden som raderar ut hela organismgrupper som trilobiter och dinosaurier etc. Det var då den. Och den andra modellen här som vi kommer att prata kring är då skapelsetro variant ungjordskreationism. Och då som lyder att ungefär 6000 år sedan, 4004 före Kristus, så skapar Gud universum och jorden på 6 dagar. Alla organismer skapas under denna tid och samexisterar fram till syndafloden. Människorna skapas i form av 2 individer, Adam och Eva, under dag 6. Ungefär 2300 före Kristus så utplånar Gud nästan alla människor och de flesta andra organismer genom en syndaflod som varar under en kort period, cirka 1 år eventuellt. Under denna period så avsätts merparten av de stora sedimentära geologiska lagren på jorden, inklusive Grand Canyon etc. Noah och hans familj, cirka 7 eller 8 personer, är de enda människor som överlever syndafloden. På arken tillsammans med dem räddas också representanter för alla de landbaserade djurgrupper som finns än idag i form av 2 individer av varje grupp, respektive 7 individer av de rena djuren. Dinosaurierna försvann inte alla under syndafloden utan förväntas ha funnits med på arken men dog ut någon gång senare. Efter syndafloden sker en utveckling av dagens arter genom en förgrening inom de olika stamformerna, kattdjur, hunddjur etc. som fanns med på arken. De högkulturer och civilisationer som vi normalt studerar inom arkeologin har alla uppstått efter syndafloden. Det här är ju 2 rätt så olika berättelser som berättats, en som har skett under väldigt lång tid och där har varit en gradvis utveckling och en där vi egentligen har väldigt kort tid bakåt. Och jag tänker här att ni ska få ge argument eller påvisa varför den ena eller den andra av de här modellerna skulle stämma eller inte stämma. Om jag ger ordet till dig först, Mattias.
Ja. Vad är det som gör att den här modellen stämmer?
Jag vet inte vad det finns för evidens som stöder respektive inte stöder.
Ja, det är en hierarkisk kedja av evidens där de mest grundläggande utgörs. Det är sånt man kände till redan på 1700- och 1800-talet, tidigt 1800-tal, när det gäller fördelningen av organismer i de geologiska avlagringarna till exempel, som tydligt visar att dessa kan inte ha förekommit samtidigt. Om man till exempel tror att merparten av de geologiska avlagringarna har avsatts under en och samma syndaflod, så stämmer inte det.
Utan, vilka är det du tänker som inte kan ha funnits samtidigt? Vilka var det man sa då?
Det kan vi ta senare när vi diskuterar i så fall vad som tillhör de här avlagringarna.
Jag skulle gärna höra det nu. Vilka är det som finns? Du sa att det var att man redan på 1800-talet, eller hörde jag fel, såg att nej, men de här djuren kan inte ha funnits samtidigt.
Mm. Ja, vi kan stanna där för att det räcker egentligen. Alltså, det är kanske en av de mest betydelseskiljande delarna av de här 2 olika alternativen. Det är liksom, har alla de här djuren existerat på en och samma gång? Eller har de så att säga förekommit i sekvens där olika djur har förekommit vid olika tidpunkter i jordens historia? Och till exempel om man i så fall säger att en syndaflod har avsatt det mesta av de geologiska avlagarna, då bör alla dessa djur ha förekommit vid en och samma tidpunkt. Mm. Men då skulle jag först vilja fråga dig, Johannes, att vilka avlagringar är det som tillhör syndafloden?
Oj, jag har inte färdigt i huvudet, men det är väl framförallt, det är väl fram till kritaperioden i alla fall som är hört till syndafloden. Ja, men tertiär också antagligen. Jag har det inte i huvudet, jag läser. Men de allra flesta lager, utom det som är allra överst, det är ju från floden och utom det som är allra längst ner.
Som är det från, som du menar längst ner?
Det som är allra längst ner, då har vi ju den jord som fanns innan syndafloden. Innan alla de här lagren avsattes. Det är ju där vi ser erosion. Sen ser vi ingen erosion mellan alla de här andra lagarna ända upp tills där vi ser erosion igen. Då har vi efter syndafloden.
Okej, så det är ju stort sett ja, de flesta av de geologiska avlagringarna, inklusive krita till exempel, och även därefter. Mm. Men det, om man tänker sig, den grundläggande problemet med en sån inställning är att de här fossilsorteringen som man hittar i avlagringarna, det stämmer inte överens med en sån världsbild.
Vad är det för sortering du menar? Och du har fortfarande inte svarat på vilka djur det var som du sa inte kunde leva samtidigt.
Ja, man hittar åtminstone inte de här djuren samtidigt.
Vilka då, till exempel?
Det gäller till exempel alla de kambriska djuren, det du kallar, vi kallar kambrium, den tidigaste åldern då väldigt många olika livsformer uppstår. Mm.
Det de har gemensamt, alla de som bara finns i kambrium, det är ju att de är alltså bottenlevande djur. Eller hur?
Ja, nej, det stämmer inte.
Eller havslevande? Finns det någon som inte?
Alltså alla djur från den tiden, men det finns avlagringar som är terrestra, alltså har varit på land, men där finns inte mycket till liv i dem.
Hur menar du då? Vad är det för några?
Ja, alltså det har avsatts sediment även på land under kambrisk tid, men de innehåller knappast några spår av livsformer. Så det stämmer att det mesta livet har funnits i vattnet.
Mm. Och jag menar, det stämmer ju alldeles utmärkt med i den modell som jag tror på, att har du en sån här stor, väldig flodvåg, den får ju med sig massor med vatten, eller massor med lera, det vet alla som var i Jönköping för några veckor sedan, att efter att översvämningen var över så gick det ändå inte att köra på vägarna. Jag skulle nämligen passera genom Jönköping just den dagen på väg upp mot Stockholm från Skåne. Men det gick fortfarande, även om vattnet var borta så gick det inte att köra där, för att det hade ju samlats massor med lera. Så att när folk tänker översvämning så har vi ju inte bara att jaha, okej, då har det kommit massor med vatten, utan vattnet får ju med sig väldiga mängder med lera. Och vad som då skulle ha hänt under en sån här flodkatastrof som Bibeln beskriver, det är ju att de skulle begravas, alla de här djuren, och då är det ju inte så konstigt att längst ner, de som begravs längst ner, då har vi ju de djur som levde på havets botten.
Ja, men nu är det ju, problemet är ju det att det finns gott om havslevande, bottenlevande former som inte återfinns i de kambriska sedimenten. Det är faktiskt så att det finns inte en enda idag levande art som återfinns i de kambriska sedimenten.
Alltså det är ju inte särskilt konstigt. Alltså nu säger ju du inte en enda art. Och då måste vi komma ihåg att definitionen utav art ibland har anpassats efter att forskarna tror att det har gått många, många miljoner år. Alltså kan det inte vara samma art även om den är i stort sett identisk. Och sen så har det ju gått många, vad jag tror, 1000 år. Och det hinner hända ganska mycket på den tiden. Så att visst kan man säga att det är nya arter, att livet har hunnit förändras under den tiden. Så att det är ingenting jag tycker på något vis motsäger skapelsemodellen, att det skulle vara att livet som begravdes då i syndafloden inte är identiskt med det liv som är idag. Det är precis vad vi skulle kunna vänta oss.
När jag pratar om att det inte finns en enda art, så finns det ingenting som liknar det du förmodligen skulle beteckna som bara min. Alltså inte ens liknande livsformer. Men då kanske du kan börja med att definiera vad en baramin är, så vi inte har fel i den frågan.
Nej, men jag tror vi stannar kvar där. Du säger att det inte finns en enda sjöstjärnor, finns väl idag?
Nu vet jag inte vad begreppet sjöstjärnor, vad du lägger i det. Men menar du att alla sjöstjärnor tillhör samma baramin?
Nej, det menar jag inte. Jag vill inte ge mig in och definiera. Jag har inte studerat det här med baramin och vilka som tillhör vad. På det djupet, så det är väl kanske bättre att hålla sig till, alltså vad, du sa här att det inte fanns en enda idag som levde då.
Och men ja, men då måste du kolla här, om du säger att en sjöstjärna, ja men det finns ingenting som är klassificerat som samma art, eller förmodligen inte samma släkte överhuvudtaget. Vill du argumentera om en specifik sjöstjärna så kan vi göra det, men då måste vi titta på vilka definitioner du har på dessa grupper. Men vi kan ta en sån sak som det finns ingen benfisk överhuvudtaget. Det finns ingen fisk i Kambrium överhuvudtaget.
Mm. Nu antar du att det finns ingen eftersom vi inte har hittat någon.
Vi hittar inga fiskar i Kambrium, nej.
Det är omöjligt att hitta en fisk i Kambrium.
Det har jag inte sagt, men vi har inte hittat någon.
Nej, bara för förtydliga. Bara för att vi inte har hittat någon än så betyder det inte att det finns. Att det inte finns. Alltså det kan ju lika gärna finnas. Vi kan ju inte ta... Det är ett felaktigt argument, eller hur?
Nej, men... Men vad du
pratar om är... Det är ett ologiskt argument, eller hur?
Nej, det är det inte. Men det är ett argument. Vad vi pratar om är du beskriver en situation där hela jorden har legat under vatten och enorma vattenmassor har förflyttat sig. Och vad du själv beskriver är att de ska förmodligen, du har inte sagt det, men det ingår i den här standardmodellen att stora delar av det som fanns har eroderat sönder till exempel. Du pratar om massiva mängder gyttja och sådant som har transporterats, stämmer det?
Mm.
Och om dessa grupper funnits tillsammans så borde de hittas betydligt mera omblandat än vad vi hittar dem idag.
Alltså det är väldigt omblandat. Alltså vi har väldigt många, det är inte den här tydliga segmenterade uppdelningen, det är inte vad jag ser när jag tittar på fördelningen utav
Ja, men Johannes, du hittar inte en enda bottenfisk hittills. Det råder ingen brist på fiskar i de geologiska avlagringarna. Hittills,
det är mycket möjligt att det inte finns någon i de alla lagen längst ner. Sen så är det ju också det att det blir ett cirkelresonemang här. För att hittar du ett lager där det finns en benfisk, då säger ju paleontologen att jaha, okej, det här kan ju inte vara Cambrium eller Ordovicium.
Nej, så är det inte alls.
Men om jag får gå in och bara ställa en liten lekmannafråga här. Om det nu är så att innan då en eventuell syndaflod, att det ändå fanns ett gäng skapade djurarter som kanske liknar rätt mycket de vi har idag. Men att i den här stora syndafloden det blir de här stora gyttjemassorna som skapar de här sedimenten. Är det så att det rent, eller tror du Johannes att man skulle kunna hitta liksom en häst eller en grävling eller sånt där långt nere i de här gamla sedimenten, vad ska man säga, som man alltså, enligt den vetenskapliga standardmodellen tror att det bara finns små encelliga organismer och sånt där. Kan det ligga en häst där någonstans?
Ja, det kan ligga en hund begraven. Alltså om man säger så här, för evolutionisten skulle det bli ett väldigt stort problem om man hittar, vilket man har gjort många gånger, ett fossil som ligger i fel lager. Och då måste man antingen tänka, okej, men då kanske det här lagret var ett annat slags lager, eller så måste vi sträcka ut den här organismens livslängd och säga att den fanns lite tidigare. Så man ritar om trädet hela tiden. Men nu en skapelsemodell så det gör ingenting. Alltså du skulle kunna hitta en häst väldigt långt ner. Men grejen är att det är lite osannolikt. För att vad det innebär det är att när hela den här flodvågen väller in så ska den här hästen på något vis forslas ner och sjunka ner genom lagren och blandas tillsammans med det som levde på havsbottnen. Medan det är mer troligt att vid en sån här katastrof så kommer hästar och alla såna här snabba djur som lever på land kommer att begravas mycket högre upp. Eftersom det var där de levde, de kunde klara sig längre, de kunde ta sig högre upp och därför begravas i ett lager som ligger högre. Och det är precis vad vi ser, det passar precis enligt skapelsemodellen att det vi hittar.
Men det borde väl ändå ha funnits väldigt stora havslevande djur? Eller har de kommit de senaste 4000 år?
Ja, det måste ju ha funnits. Och man hittar ju bland annat valar uppe i bergen i Chile. Och som har begravts. Och antagligen så är det att de sköljdes upp dit. Och sen så när vattnet försvann undan så fastnade de. De strandade där uppe.
Men hittar man valar i de lagren där det bara ska finnas trilobiter och sånt?
Nej, det tror jag inte att man...
Nej, det hittar man inte. Man hittar ingenting som liknar moderna ryggradsdjur där.
Att man inte hittar, då är det att vi har inte hittat än. Man skulle ju mycket väl kunna hitta, då skulle man göra det, så skulle vi katastrof för evolutionisterna.
Ja, men då kan du ju återkomma när man hittar en sån. Så att, varför lägger ni inte mer tid på att hitta sådana?
man har djur, hittat, man har hittat massor med djur som inte är där de ska vara. Men,
när du säger nej, när du säger där de förklarar vad du menar när du säger att de är inte där de ska vara.
Ja, att de är, alltså till exempel vad var det för djur jag tänkte på? Ja, om vi tar fåglar som jag skrev på min blogg om en fågel som hade en kräva, det vill säga ett organ som man tänkte först att nej, men det måste jag komma till långt senare. Och sen så hittar man att nej, okej, det här fanns tidigare än vad vi har sagt att det skulle göra. Och då måste man rita om det hela och säga att okej, tydligen så utvecklas fåglarna väldigt tidigt och väldigt snabbt och levde samtidigt som dinosaurierna.
Mm, det har man känt till mycket länge.
Ja, så därför måste man hela tiden korrigera och rita om. Och det är ju det som är överlevnadsstrategin för evolutionisterna. Att, ja men okej, då säger vi, då tidigare lägger vi det här så att det passar.
Ja, men nu är det problemet, vad du säger är att man helt enkelt ändrar sig efter de evidens man hittar, eller hur?
Ja, så kan man uttrycka det.
Men det finns ingenting i evolutionsteorin eller något som finns a priori eller som är bestämt på förhand. Hela den utvecklingskedja som är beskriven, den är bara baserad på rent empiriska evidens. Och om man hittar någon art eller någon grupp djur något tidigare än man tidigare har hittat dem, det är inget som helst problem. Det som vore väldigt problematiskt är om man kontinuerligt hittar förmodade, så att säga, stamformer hela tiden mycket senare än sånt som är förmodade former som har utvecklats ur dem. Och så, men den situationen har vi inte, utan det stämmer alltså ganska väl med vad man kan förvänta sig.
Det har ju hänt jättemånga gånger. Ja, men det är ju därför vi har det träd som vi har idag. Nej. För man hittade inte det man väntade sig.
Nej, det stämmer inte. Och det är också så att där man hittar, du säger själv det, att man kan inte hoppas att hitta allting precis på den punkt där man kan förvänta sig. Därför att det finns en viss, vad ska man säga, det finns en viss slumpartadhet i hur saker och ting fossiliseras. Mm. Och saker och ting hittas inte där de först uppkommer, utan det kan man förvänta sig att de fossiliseras i en sådan mängd att man hittar dem först då de har blivit lite vanligare. Så att man förväntar sig inte hitta fossiler i anslutning till den tid då djurgrupperna eller organismgrupperna först har uppkommit.
Nu frågar jag inte det här för att sätta dig på proven och sånt, för att
jag hade kunnat kolla ut,
men råkar du veta när man säger den äldsta dinosaurien, när den levde?
Nej, det vet jag inte.
Nej, okej.
Det kan jag inte, men förmodligen i brytningstiden mellan Perm och Trias eller något liknande.
Ja, enligt de källor jag har som är från Stephen J. Robinson, så en bild som visar att de första var ju från Trias-tiden. Och ja, det är även därifrån som de första fåglarna fanns. Enligt skolboksexemplet, eller det som man länge tänkte och det som man lär ut, så borde ju liksom först dinosaurierna ha funnits ett tag och sen så kom det massor med fåglar. Och gärna liksom att fåglarna liksom tog över. Men det uppstår ju ett problem när fåglarna, de tidigaste fåglarna, kommer bara liksom ett par miljoner år efter de första dinosaurierna.
Inte nödvändigtvis, men jag vet inte, jag kan inte svara på de tidsangivelser som du ger.
Problemet också är ju att, jag bara tar det som ett exempel på vad som händer hela tiden i det här utvecklingsträdet och vad som har hänt i hur det har blivit till.
Nej, det har inte.
Nu ska vi sitta och säga jo, nej.
Ja.
This isn't an argument. Men att problemet blir ju då att du tidigare lägger och säger att här har vi en fågel, det här är den tidigaste fågeln. Som till exempel man hittade den tidigaste pelikanen. Och då upptäckte man att den var ju precis helt färdig. Det fanns ju ingenting kvar att utveckla på den. Utan det var ju en färdig fågel. Ja, men det finns inga föregångar på någonting på väg att bli en fågel som är så här halvfärdigt eller någonting. Eller jo, det finns det tills man upptäcker ett mer komplett fossil som visar att okej, det var färdigutvecklat. Men när det är ett inkomplett fossil, då kan man fantisera lite och säga att ja, men titta, den här saknade de här egenskaperna. Här har vi någonting som håller på att bli till det och det.
Mattias, har du något avslutande just på det här med dinosaurier och fåglar och det?
Ja, just det. Nej, det har jag inga kommentarer till. Men jag har redan sagt det att när man hittar en organism, det betyder inte att den blev till först vid det tillfället. Den kan ha funnits mycket länge innan man hittade första fossilet. Men jag skulle vilja i så fall att vi går vidare istället här.
Absolut.
Och diskuterar just Johannes modell. Vi kan tänka oss en situation då till exempel den här gammaljordskreationistiska situationen då arter faktiskt har skapades fixt och färdiga i fossilkedjan där vi hittar dem. Eller vad säger vi hittar dem eller ej. Och så ställa det mot till exempel Johannes syndaflodsmodell igen. Och vi frågar oss återigen, Johannes, alla de organismer vi har hittat i fossilkedjan, de är ett resultat av syndafloden. De måste alltså ha existerat samtidigt.
Jag ska inte säga alla för att, eftersom jag inte vet när. Jag kunde inte svara på det här med vilket lager det var som var det första och vilket som var det sista. Jag kunde inte säga namnen på dem. Men alla de här lagren som jag tror har bildats under syndafloden, de måste ju ha levt samtidigt, de djuren som begravdes då.
De måste ha levt samtidigt, ja. Men det borde vara ganska lätt att skilja ut vad som är syndaflodslager från det som inte är syndaflodslager, antar jag. För att det är en fullständigt unik händelse, enligt ditt sätt att se.
Ja, problemet är att det går inte riktigt att rakt av säga att okej, det här lagret är från före floden, alltså att Kambrium skulle vara före floden eller liknande. Det går inte att sätta, liksom, det går inte att trycka in skapelse scenariot i de här benämningarna, de här etiketterna som evolutionistiska paleontologer har satt upp. Det vill säga vid ett tillfälle kanske ett lager som evolutionisterna kallar för Kambrium skulle kunna vara avsatt i syndafloden, och vid ett annat tillfälle så var det inte det, utan det var det som fanns före syndafloden, och även när vi tittar uppåt kan det vara på motsvarande sätt. Så att vi kan inte bara rakt av säga att okej, men det här är före floden, det här är efter floden. Men jag kan bara
fråga, ja? Då, finns det alltså lager kvar som du hävdar är före floden?
Ja, det finns det.
Okej.
Okay. Alltså, prekambrium är ju definitivt ett lager framför floden. Och sen så, nu är jag inte helt påläst på just det här, men jag tror i alla fall att jag inte gör någon skapelsetroende besviken om jag säger att det finns kambriumlager. Alltså lager som av evolutionister har fått etiketten Kambrium, som skulle kunna ha varit från före floden och som liksom har begravts på havsbottnen. Och motsvarande sätt kan säkert ske uppåt också.
Okej.
Okay. Får jag säga en sak om det här med lagren? Att alltså den här geologiska kolumnen, eller vad ska jag kalla den, alltså jag hävdar ju att den finns ju inte, alltså du har ju inte hela den här sekvensen någonstans på en plats på jorden där du har från längst ner en oavbruten kedja där alla lager finns med.
Varför skulle man behöva vilja ha det? Eller varför skulle man förvänta sig att hitta det?
För att stödja teorin. Utan vad du har på ett ställe, ja men här har vi ett enda stort lager utav ordovisium, och så tittar vi på den. Som i Dalarna till exempel.
Ja.
Men det är ju inte att du har hela... att du har Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon och så vidare i en enda lång sekvens på samma plats. Hade du haft det, då hade det varit intressant att studera ifall det fungerade, ifall vi hade någon tydlig uppdelning. Och ifall vi kunde se att livet förändrades.
Det finns åtskilliga ställen på jorden då alla huvudsystemen i den här kolumnen förekommer på en och samma plats. Man kan alltså borra sig ner genom hela sedimentlagret och hitta alla huvudgrupperna av de här epokerna på en och samma plats. Jag tror det finns minst 30 ställen på jorden där detta förekommer.
Men där finns inte alla lager med, utan det har du...
Jo, alla lager, de huvudlagren du beskriver, Kambrium, Ordovisium, Silur och så vidare, de finns beskrivna på en och samma plats.
Jo, jag nämnde ju dem eftersom de var de som räknas som längst ner och äldst och sådär.
Ja, men vi pratar ena upp till vad du betraktar som efter floden. Jag pratar alla lager.
Men alltså det som är problemet också är att etiketten som har satts på de här har ju satts efter vissa indexfossil. Man har sett att okej, den här måste vara så gammal eftersom, alltså det här lagret måste vara ett permlager eftersom vi hittar de här djuren i det här lagret. Och eftersom det ligger ovanpå ett annat lager som vi tror tillhör en annan tidsperiod. Så att liksom i hela den här uppritandet och bestämmandet som gjordes alltså långt före man hade någon radiometrisk datering att tillgå, så gjorde man ju, bestämde man ju i princip att ja, men den här är så många miljoner år gammal och den här är så.
Nej, det gjorde man inte. Vad man gjorde är att man, innan man hade någon möjlighet att datera de här lagren, så då noterade man helt enkelt att vissa organismer förekommer tillsammans och vissa typer av organismer förekommer i olika ordning.
Ja, och som jag sagt, har sagt så passade det alldeles utmärkt i skapelsemodellen också. Och ja, det visste de forskarna mycket väl på den tiden, att det passade lika bra in i den andra modellen.
Det kan vi diskutera vad som passar in. Men de här lagen har alltså, det vi pratar om, de här lagen är definierade baserade på förekomst och icke-förekomst av vissa organismgrupper. Kan vi enas om det? Kan vi enas om det, Johannes?
Förlåt, jag lyssnade inte riktigt. Jag var kvar i förra tanken.
Ja, just det. Men de här lagen är från början baserade på förekomsten och icke-förekomsten av vissa organismgrupper.
Kan du omformulera?
Jo, lagren har från början definierats, det du kallar cambrium, ordovicium och silur. Det har definierats på grund av förekomst och icke-förekomst av vissa fossilgrupper.
Ja.
De ursprungliga uppfinnarna eller upptäckarna av dessa lager, de benämnde dem just därför att de delade vissa,
ja,
så att säga, och var, egenskaper.
Och de var skapelstroende, eller hur?
Det spelar ingen roll. Det hör inte hit.
De såg det som en, ja men det här passar. Vi ser att vissa djur är mer vanligt förekommande längre ner och det passar in i vår skapelsemodell.
För att säga en sak, nej. Behöver man förutsätta att de som studerade naturen omkring oss hade, som säger, den approachen att de sa att ja, men det här passar den bibliska skapelsetron, eller gjorde man bara observationer helt enkelt av naturen?
Jag skulle vilja hävda att det spelar ingen roll. Det brukar vara kreationister som diskuterar huruvida folk är skapelsetroende eller ej, men det spelar ingen roll, för att de här observationerna är alla ense om att de stämmer, så vitt jag vet. Det är fakta.
Observationen är fakta, men sen så vilken etikett du sätter på det och vilken ålder du sätter på det, det är ju inte fakta, utan det är ju en tolkning.
Ja, men observationerna är sådana. De säger till exempel att trilobiter förekommer i vissa lager och de förekommer inte i andra lager. Vare sig, alltså, från alla så kallade, vad vi nu kallar epoker, så finns det både land och vattenmiljöer, så att säga. Det finns marina och akvatiska miljöer.
Trilobiterna finns ifrån cambrium till perm.
Precis. Och det är en av definitionerna. Vi vet att de har från början definierats på grund av bland annat förekomst av trilobiter och frånvaron av vissa andra organismer. Eller hur? Det är det som utgör grunden för indelningen från början. Stämmer det, Johannes?
Ja, man har sett att vissa finns i samma lager. Det som jag sagt många gånger, det passar precis lika bra in eller bättre i en skapelsemodell.
Ja, det kan vi diskutera.
De levde ett visst habitat.
Men vi kan vara ense om att, precis, de är, ja, du pratar om habitat här. Men till exempel trilobiter och fiskar, de lever ju i samma habitat, eller hur?
Hur definierar du? Menar du att man lever på samma ställe om man lever på havsbottnen och om man lever liksom uppe vid ytan? Eller klassar du det som samma habitat?
Nej, inte nödvändigtvis, men det finns gott om bottenlevande fiskar.
För jag tänker att det är ganska olika habitat. När jag tänker,
ja,
på,
men det finns gott om bottenlevande fiskar. Eller hur?
Koraller.
En liten parentes här, vad är ett habitat för något?
Du kan få säga det som en biolog, du har säkert en.
Ja, eller du som är naturvetenskapslärare. Men det är ju helt enkelt en plats eller en typ av plats där vissa, som delar vissa egenskaper. Det kan vara då på botten av en sjö eller till exempel i grunda havsbottnar till exempel. Och det brukar vissa typer av organismer förekomma tillsammans där.
Mm.
Och det kallar man alltså, ett habitat.
Vi nämnde här innan om, vi var inne på hur det här ritades upp. Allt det här och hur det gick till. Och det är ju det vi pratar om här nu. Och James Hutton, han räknas som den moderna geologins grundare. Han avslöjar i det han skriver i sin bok att han utgår ifrån, han använder sig av ett filosofiskt grundantagande. Inga övernaturliga krafter får användas. Han bestämmer sig för att nu ska jag upprätta en geologi som inte innefattar att det har skett den syndaflod som beskrivs i Bibeln. Nej, så han utgick ifrån det.
Det är ett sidospår, Johannes. Det spelar ingen roll om man... Du får gärna anta... Johannes, vi gör så här. Vi antar att...
Det här illustrerar att man kan tolka samma fakta på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt du har.
Nej,
det är ett sidospår.
Jag får bara säga någonting här. Samtidigt är det väl så, Johannes, att på samma sätt så tolkar han det inte enligt någon annan skapelsemodell som finns i någon annan kultur eller religion, utan han, eller hur?
Det är inte... Vem menar du? Han,
vem menar att de enda alternativen är inte att antingen gå på Bibeln eller inte, utan han har ju valt att inte välja någon, alltså någonting som inte det finns empiriska belägg för, eller vad man vill säga. Han har inte gått på någon skapelsehistoria från någon kultur.
Nej, men skapelse, eller om vi säger flodkulturen, det är det som är så intressant, är att de stämmer överens. Det är väldigt många olika legender som talar om att det har varit en världsvid översvämning.
Jag tycker vi ska hålla oss till naturvetenskapliga fakta här. Jag har svårt att bemöta den typen av, vad ska man säga, kulturhistoriska. Det spelar ingen roll, Johannes.
När jag säger att man kan tolka samma fakta, alltså samma sak som vi observerar, när jag säger att man kan tolka det på olika sätt, så säger du nej. Det tycker jag är jättekonstigt. Att samma fakta, om jag hittar ett fossil, så kan ju jag tolka det här på olika sätt. Precis som att en detektiv kan komma till en brottsplats, eller två detektiver kan komma till en brottsplats, se en sak och ha två olika idéer om varför det ser ut så som de ser. Och du säger nej till att man inte kan tolka saker på olika sätt.
Det säger jag inte nej till. Vad jag säger är att varje tolkning måste motiveras lika väl som de fakta man lägger fram.
Ja,
du kan inte ha fria händer och tolka precis hur du vill, bara för att du...
Nej, det måste stämma ett övergripande perspektiv.
Precis. Och ur det perspektivet så är det fortfarande så att när du pratar om en syndaflod, då hävdar du, för det första, hur lång tid tog det innan allting var lagt under vatten? Innan allt land var lagt under vatten? Jag tror det tar 40 dagar enligt Bibeln. Vi pratar om en bokstavstrogen biblisk tolkning här, eller hur?
Mm.
Så att efter 40 dagar så har allt land lagts under vatten. Det finns inget land kvar på jorden. Och allting dör under dessa 40 dagar.
Ja.
Men då, och dessutom så talar du förmodligen om... Det brukar talas i kreationisthåll om flodvågor som så att säga raderar ut ganska stora mängder land. Och skapar helt enkelt de sediment vi ser.
Mm.
Ja. Men då är det fortfarande så att då har du vad som kan liknas vid en jättelik köttkvarn i princip, som maler sönder det mesta av det som finns och avsätter det här. Så alla dessa organismer ska då ha funnits samtidigt. Och framförallt så borde de ha blandat samman på ett helt annat sätt än vad vi ser i de geologiska avlagringarna. Och det är inte bara vi kan spåra händelser i de geologiska avlagringarna från mycket gamla tider till idag, där de tidigaste eller de senaste avlagringarna visar spår som sträcker sig upp till 100 000 år bakåt i olika sediment och isborrkärnor och sådant. Och sen har vi den, och det är i den lilla skalan, vi kan också inom varje enskild tidsperiod finna en sortering som är helt orimlig med tanke på att allt detta skulle ha utgjort en och samma vattenmassa en gång i tiden som har kört runt organismer och transporterat dem i vattnet. Vi ser både i stort och smått en sortering som är helt orimlig med tanke på det scenario du beskriver.
Jag vet inte om det är den sena timmen, men för mig kändes det som en stapling av en del argument. Det var ganska många saker jag ville invända mot det. Men om jag ska invända mot helheten istället. Jag borde anteckna. Men om jag tar själva helheten. Det här med att det skulle ha blandats runt som i en stor köttkvarn. Alltså när du har de här sedimenten som bildas. Så är ju inte det. Alltså det är ju inte någon blandning. Utan du har ju ett lager som får ligga där och lugna ner sig ett litet tag innan det kommer insvepandes ett annat lager, och så stelnar det lite grann och så kommer Johannes, nästa och så nästa.
Får jag bara fråga, du pratar om att det tar 40 dagar att täcka hela jorden med vatten. Hur många dagar tänker du dig att de här olika händelserna ska ta?
Jag har inte sett någon mening med att tänka ut exakt hur många dagar det skulle ta, men för att det känns så uppenbart att det skulle rymmas inom de här 40 dagarna.
Ja, så det skulle det. Alltså i alla dessa lager till exempel som du betraktar med dinosaurier och sådant, då hittar man, de ligger alltså någonstans i mitten av det du kallar den geologiska avlagringarna som ska ha skapats av syndafloden, det stämmer va?
Att dinosaurierna ligger i mitten?
Ungefär i mitten, ja.
Jag skulle säga att de ligger högst upp, alltså liksom i den övre delen.
I den övre delen?
Ja.
Men du tror att även så är krita, så att säga, det du betraktar som den översta delen av syndaflodslagren. Du antar att de går lite, det finns som du själv säger, så finns det dinosaurier ända ner i trias som man hittar.
Mm. Alltså enligt de etiketter som man har satt på de här lagerna.
Mm.
Jag godtar ju inte de här dateringarna på, du snackade om flera miljoner år. Eller
nej, men vi har inte kommit till några dateringar här överhuvudtaget. Det finns alltså inga, men under hela den här perioden som du betraktar, när det här ska ha legat under vattnet och avsatts under vattnet, så finns det gott om spår av, som visar att de här faktiskt levde på landbacken så att säga. Och de har skapat olika bon och sånt och lagt ägg. Det finns till och med gott om exempel på, ja, på bon man hittar där äggen har utvecklats och kläckt. Så att dinosauriemödrar har så att säga legat och ruvat sina ungar eller tagit hand om sina ungar.
Och väldigt överraskad utav någonting. Vi ser ju inte att de har legat där och bara, det spelar ju jättestor roll, för det passar ju så perfekt in i skapelsemodellen, eller flodmodellen, att om de till och med ägg som du säger och ungar som har legat där och kläckts, då har vi ju inte det här att de blev gamla och sjuka och dog och sen så täcktes de över, utan det här visar ju på att det är total överraskning, en katastrof, de blir levande begravda.
Och ja, men det kan även ske, i det här fallet, i något fall som jag har läst om, så handlar det om snarast om en sandstorm som begraver dem. Men har du provat?
Det finns
har du
väldigt
provat?
Många, alltså det är lustigt vad många ställen det är, där när man tittar specifikt på det så frågar man geologerna, skulle det här inte kunna vara en katastrof som man bildat så här? Jo, men det skulle kunna vara en lokal katastrof här. Och det skulle kunna ha varit en lokal katastrof där som begravde de här djuren och här och här. Och till slut så har vi lokala katastrofer över hela jorden.
Ja, men det är klart. Det finns, men det, nej, men Johannes, det hittar man även idag.
Det enklaste förklaringen var att istället för att det var massor med lokala översvämningar som har gjort det här, att ja, men det var en enda stor översvämning som gjorde detta. Nej. Vad är det egentligen som motsäger att det skulle kunna varit så?
Att det inte är
förutom,
så?
Förutom den förutfattade meningen att nej, men vi vill inte ha en förklaring som står, som vi kan läsa om i Bibeln. Vi vill ha en annan förklaring. Och då tog man fram en sån.
Det är ingen förutfattad mening, Johannes.
Det var det han själv sa den här. Och jag kan citera...
Vänta, vem sa detta, Johannes?
Det var ju så han beskrev det. Hatton och de här andra som ritade upp det vi kallar för den moderna geologin.
Johannes, jag har en fråga till dig här. Tror du att det som varför du sa att man vill inte acceptera en förklaring som innebär att Bibeln har rätt i princip. Tror du det är så generellt bland forskare när de då stöter på något fenomen som vi tittade på det här, vad var det som hände med dinosaurien, var det, kan det ha varit en sandstorm eller var det syndaflod? Tror du att forskare, som säga, egentligen medvetet väljer andra lösningar för att de inte vill tro på det som står i Bibeln, menar du?
Ja, för att man, och det vet jag att det är fullt möjligt, eftersom man gör så när det gäller även andra idéer. Och, alltså om det finns två stycken idéer på någonting som är helt saknar koppling till skapelse och Gud och så vidare, utan vi har bara två stycken olika modeller. Man är väldigt mån om den modell som man själv förespråkar och nästan lobbar för det politiskt och vill ha fram konsensus i att det är jag som har rätt. Alltså jag menar, forskarna är ju människor. Och ibland så hettar det till och då är det, nej men det är jag som är, det är vi på vårt universitet som har rätt. Det är vi som har den rätta synen. Och så sker det på det här sättet och till slut så är det en som vinner popularitet. Jag kan citera en forskare som heter Boyce Rensberger. Han säger så här: faktum är att forskare inte är så objektiva och opassionerade i sitt arbete som de vill att du ska tro. De flesta forskare får först sina idéer om hur världen fungerar, inte genom rigorösa logiska processer utan av magkänsla och känsla och vilda gissningar. Som individer börjar de ofta tro att något är sant långt innan de börjar samla ihop bra bevis som kan övertyga någon annan om att det är så. Drivna av tro på sina egna idéer och en önskan att bli accepterad av sina kollegor kan en forskare arbeta på i åratal. Vi får inte tro att de här att forskarna är en slags övermänniskor moraliskt som aldrig skulle få för sig att förespråka sin egen modell ifall de.
Men är det inte så här att jag menar, visst så kan det ju vara i enskilda fall. Men om man ser på den stora forskarkommuniteten så är ju det ett ganska kraftfull, vad ska man säga, misstroendeförklaring egentligen av forskares motiv, eller? Är det bara så
alltså,
det känns?
Jag tror att, ja, man skulle kunna säga, ja, men jag tror att den är ju berättigad. Alltså vi behöver ju vara skeptiska till vad forskare säger.
Jo, men det finns ingen som är mer skeptisk till vad forskare säger än forskare själva. Så att jag menar, det enda...
Ja, det vill säga andra forskare som är av en annan uppfattning.
Ja.
De är jätteskeptiska till vad andra forskare säger.
Jo, men de lägger fram belägg för vad de har att säga. Och det är oftast de som är bäst belägg som i slutändan vinner.
Mm. Men så var det inte på 1800-talet eller 1700-talet när den här uniformistiska... Och det betyder att de här lagarna har bildats under lång tid. Och Stephen Jay Gould, som du vet vem det var, Mattias?
Ja, det vet jag. Men det är fortfarande så att vi borde inte hålla på att argumentera. Ja, visst.
Mm. Jo, för att det är ganska relevant vad han säger. Han beskriver Charles Lyell, som är en av de här som drev igenom, verkligen gjorde den populär, den här tanken om att lagarna har bildats under många miljoner år. Han säger... Alltså Stephen Jay Gould, väldigt respekterad evolutionsbiolog som tyvärr inte lever längre. Han skriver så här: Charles Lyell var jurist i yrket och hans bok är en av de bästa sammandrag som någonsin har publicerats av en advokat. Lyell använde sig av verklig list för att etablera sina uniformistiska uppfattningar som den enda sanna geologin. Först byggde han upp en halmgubbe att förstöra. Alltså han hittade på, så här säger katastrofisterna, de som tror på en översvämning av ett annat slag. Och sen så använder han då fortsättning på citatet: faktiskt var katastrofisterna mycket mer empiriskt lagda än Lyell. Alltså han vann inte på bevis och att han tittar, jag har den bästa bevisen, utan han vann för att han kunde tala mycket skickligare och lobba för det här. Och det, visst, vi kan ju inte vara så naiva att, förlåt, jag kallar inte dig naiv, Mattias, utan jag bara säger att vi alla är naiva och tror att det här inte förekommer idag. Vi tror att, nej men forskarna, det är klart att det finns massor med belägg och så vidare.
Johannes,
men
det sker
ju jättemycket hela tiden att
Johannes,
man lobbar för vissa åsikter.
Johannes, kan vi sluta med det här nu? Det finns ingen som tror att forskare är annat än har egna agendor och sådär. Men det är inte det som, det handlar om fortfarande vilka belägg har
du
för
det hela. Tack för det medgivandet. För att det
ja,
känns
men det spelar ingen roll, Johannes. Du lever, när du citerar de här personerna... Du citerar ofta personer som verkade på 1700- och 1800-talet. Men det innebär inte att vi liksom tror på allt vad de säger idag.
En kort ja och nej fråga egentligen till dig. Är inte just det här att forskarna ifrågasätter och granskar varandra och kommer med liksom, och gör nya undersökningar och kommer fram till nya resultat. Är det inte, vad ska man säga, en garant för att man liksom... Att man har liksom på fötterna när man kommer fram till saker och ting, att man granskar varandra?
Jo, det är det ju.
Okay.
Det är klart att det finns system som sorterar bort de allra värsta grejerna.
Men
det är
inte det, eftersom det ändå finns en konsensus kring, om vi säger, den här modellen både kosmologiskt och biologiskt som vi har presenterat här. Borde inte det innebära att den har genomgått den här granskningen? Eller är det liksom en...
Alltså, det är intressant med konsensus. För att om man ska ta någonting som verkligen skadar vetenskap, så är det ju konsensus. Det vill säga, konsensus, det är ju helt irrelevant. Vad ska vi med konsensus till? Det är mycket bättre ifall forskarna inte enas om någonting och säger att, jo, men så här säger vi att det är. För att, jag menar, det blir som att åberopa konsensus är skojarnas första tillflykt, var det någon som sa. Det är ett sätt att undvika debatt bara genom att påstå att, nej, men det är redan avgjort, det finns en konsensus. Och det gör ju att man blir inskränkt, att man inte liksom testar alla de här andra. Man får inte forskningsanslag för att testa en modell som avviker.
Men bara för att man har konsensus, man kan väl säga så att det finns en konsensus att jorden är rund. Men sen finns det ju en massa olika uppfattningar om och olika saker och ting kring jorden. Och att det är väl inte så att alla tror och tycker samma sak kring evolutionen. Men att väldigt många kan vara överens om väldigt mycket. Det behöver inte betyda att alla liksom tycker exakt likadant, eller?
Thomas, har du inte hört talas om Flat Earth Society?
Precis.
Jo, det finns det också. Men jag har faktiskt...
Ja, förlåt. Jag tänkte bara säga att konsensus är inte detsamma som en dogm. Och jag tror det, tvärtom, Johannes, alltså du och de flesta andra kreationister, ni verkar ju snarast ha en slags dogm. Ni utgår från en biblisk historia och den vill ni inte ändra till något pris, helt enkelt. Stämmer inte det? Att ni håller benhårt fast vid detta. Eller hävdar du hävdar då att det finns, så att säga, verkligen vetenskapliga evidens som styrker just den sidan, helt oberoende av vad du tror, så att säga, från ett bibliskt perspektiv?
Jag kan säga så att jag hittills inte sett något vetenskapligt evidens som på något vis motsäger, kullkastar det jag läser i Bibeln.
Det du läser, när det gäller den bokstavliga flodberättelsen och sådant?
Jag gillar ordet bokstavliga, men jag förstår vad du menar.
Ja, men ta det som jag menade, så att säga.
Men jag har några frågor till er respektive. Nu är det en liten fortsättning på det som vi pratar om nu här med dig, Johannes, så jag tänkte ta det. Men är det inget problem att man, så att säga, har facit från början i form av den bibliska historien just när det gäller tolkning, som vi pratar om, lite av det som man då hittar?
Hur menar du med problem? Att problem för vetenskapen eller?
Nej, men alltså problem egentligen för vem som helst som vill sätta sig in i det här på ett bra sätt, eller för forskarna för den delen. Att då, om man nu är övertygad från början om att Bibeln liksom har den sanna, korrekta beskrivningen kring de här sakerna, är det inget problem när man då ska tolka vad vi hittar i naturen eller de här geologiska lagren och allt det här vi har pratat om?
Alltså, jag tycker det är ett problem om man har en förutfattad mening kring det som man ska studera när man ägnar sig åt vetenskap. Man ska ha så lite förutfattad mening, och man ska vara väldigt medveten om sina förutfattade meningar. Om jag forskar, om jag skulle titta på ett fossil och studera det, då måste jag vara väldigt medveten om att jag kan ha helt fel bild egentligen om hur det har blivit till. Och måste vara väldigt öppen för olika modeller. Och vad jag tycker är fantastiskt är att när jag tittar på alla de här. Så i alla fall, visst kan jag titta på fossil och vissa argument, så kan jag säga att ja, okej, det här passar faktiskt. Det här passar in i evolutionisternas modell också. Men det motsäger inte på något vis det som Bibeln säger. Och alla de här grejerna gör att jag parallellt kan nicka och känna att ja, men vad bra, det Bibeln håller vetenskapligt.
Men hur viktigt tycker du, alltså, den här frågan är för en kristen person? Alltså, varför är det viktigt för en kristen person att liksom känna att skapelsetron håller? Spelar det någon roll egentligen?
Ja, det tycker jag. För att om man säger så här, anledningen till att man är kristen överhuvudtaget, det är ju för att man vill följa Kristus. Att man känner att Jesus, att Gud är någon som är värd att följas, att tillbe, att ge sitt liv åt. Och om Gud har skapat på ett, ska man säga, omoraliskt sätt, om Gud inte är god, då är det ju då känner jag att då skulle det inte vara någon mening med mig, för mig att vilja följa honom. Alltså, då skulle jag bara följa honom av rädsla. I så fall skulle jag tycka det var bättre att man gjorde uppror mot den guden som så många ateister har gjort, eftersom de tror att han är ond.
Men, men vi har pratat mycket om syndafloden här. Är inte syndafloden ett tecken på att Gud inte skulle vara god?
Det kan, om man säger så här, Gud tog en väldigt stor risk när han gjorde detta. För han visste att det här kommer definitivt att uppfattas som att han är en tyrann. Men han gjorde det som behövdes göras i en tid då det inte fanns någon annan utväg. Eller jo, det fanns ett alternativ. Han hade kunnat utplåna hela planeten. Men han erbjöd en möjlighet om räddning, vilket är precis vad han gör idag också.
Men det måste ju finnas, det är ju Gud, han måste ju ha alternativ. Han kunde ju sätta ner Jesus redan då, eller han kunde ju ha egentligen gjort vad han ville.
Ja, det är klart han hade alternativ, men jag tror ju att en Gud som står utanför tiden och kan se vad som händer, att han gjorde det, fattade det beslut som var det bästa alternativet i ett, alltså, i ett evighetsperspektiv. Han kan ju se slutet från början, det kan inte vi.
Så det bästa alternativet så, var att vänta, utrota allt liv förutom 7 eller 8 personer.
Ja, men ett bevis på att han inte tog i för mycket, om man säger så, det var att bara några generationer senare så började de bygga Babels torn i direkt trots mot Gud. Det vill säga, han har inte skrämt dem till vett. Han har inte fått dem att känna liksom att oj, 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 vi måste verkligen följa Gud. Jag gillar honom inte, men jag måste följa honom. Utan på något vis, det här visar att han fortfarande bibehöll, alltså han gjorde det rätta i deras ögon, de personer som levde då.
Mm.
Vi vet väldigt lite om hur ond världen var då. Det står bara att den var fruktansvärt genomrutten. Men okej, det var inte citat. Men skulle vi se hur det var då, då kanske vi skulle förstå på ett helt annat sätt. Jag tror det finns goda skäl till att allt det som begicks på den tiden inte finns beskrivet, för då kanske vi skulle ta efter det.
Men om man är kristen och om man är någon sån här rackarns teistisk evolutionist eller vad man kunde vara här innan, har man problem med sin gudsbild då, skulle du säga?
Thomas, jag vet ju att du är det, så jag förstår det. Alltså, och jag skulle, måste nog säga att eller jag vet ju inte om du känner att du har problem med den gudsbilden, men jag skulle känna att en sån gud vill inte jag tro på. En gud som skulle skapa genom, alltså på det här sättet. Varför skulle han överhuvudtaget göra det? Och varför skulle han inte vara tydligare med att berätta hur han egentligen gjorde? Varför skulle han bedra oss? Varför skulle han låta Bibeln vara någon flummig text? Och jag väljer att tro istället att nej, men Gud, han är god, och han vill verkligen att vi ska kunna veta och följa exakt hur han agerat i historien, och att det är därför vi har Bibeln som berättar hur det gick till. Och det gör att jag kan ta hela resten av Bibeln som faktiskt ett ord från Gud som jag kan lita på, en vägledning.
När vi var inne på gudsbilder, hur ser din gudsbild ut? Hur ser Gud ut egentligen? Alltså, är det en gubbe som sitter god på ett barn? Liksom,
alltså, ta Jesus. Han kom ju hit
men
för att
Jesus
visa vem
nu.
Gud är.
Hur ser Gud ut?
Men Jesus är Gud.
Ja,
han säger klart att anledningen till att Jesus kom, att Gud kom och blev människa, var för att visa vem Gud är. Tänk dig att Jesus, han blev hånad och spottad i ansiktet.
Men innan Jesus
och slagen.
Kom, innan Jesus kom.
Men kolla här, får jag bara säga färdigt med det här så bra. För tänk dig att Jesus, han blev spottad i ansiktet. Hur reagerar han på det? Så han, brände han upp den personen som gjorde? Nej, han tog smällen. För att han visste att han behövde göra det här. Han behärskade sig, han var god, han tog slaget. Tänk dig om du skulle gå upp till Gud upp i himlen, så som du tänker dig på ett moln kanske, och spotta honom i ansiktet. Vad skulle han göra då?
Han skulle översvämma hela jorden.
Sak. Nej, han skulle exakt samma sak som Jesus gjorde, för Jesus är Gud.
Men
exakt,
han har ju dödat guden som först, födda och liksom, han har gjort en massa annat, liksom, så det stämmer ju inte det du säger. Han har ju gjort jättemycket elakheter.
Han har gjort väldigt många drastiska åtgärder för att det inte skulle gå. Alltså, vad gör du? Vad gör polisen? Om vi tänker polisen i Husby. Eller i allt det där. Om de bara skulle stått och titta på, nej men vi tänker inte.
Fast det var inte riktigt jag ville komma till. Det var inte,
de har ju mer begränsade resurser också, Gud. Johannes, eller hur?
Ja, men en god Gud måste ju, ja, okej. Men en god Gud måste ju ingripa. Om det är någon som står och håller på att misshandla någon annan, så måste ju en god Gud ingripa.
Men varför ingriper han inte när du sa?
Och så blir Gud anklagad för övervåld.
Sköter sig som de gör liksom. Alltså,
vad sa du?
Varför stoppar han inte alla krig då liksom? I så fall.
Det är det han gör, eller det han kommer att göra. Han måste bara göra det på ett sätt, på rätt sätt. På okay. Det sätt som gör att det inte blir fler krig. Mm.
Men
han måste
för att avsluta Dragans gudsbildsfråga, så tror jag att Dragan är rätt ny, alltså, intresserad av själva...
Alltså hur han ser ut.
Hur han ser ut.
Jaha, okej.
Okay. Inte hur han är.
Alltså visuellt. Jag är en visuell människa.
Det beskrivs på flera håll i Bibeln att Gud har kroppsdelar, finger, en rygg, ett ansikte och så vidare. Så att han beskrivs ju definitivt som liknande en människa. Mm. Men jag menar, Gud är ju en evig varelse som står helt utanför det här materiella. Så det där är ju ett sätt som han väljer att visa
men
sig.
Men när du tänker på Gud, vad ser du framför dig då?
Ljus, ett stort leende, glädje, värme. Om man nu kan se glädje och värme, men det är vad jag ser.
Ja.
Jag tänkte bara en sak till dig, Mattias.
Ja.
Du har ju hängt väldigt mycket på Newton-bloggen.
Ja, det stämmer.
men är det någonting som Johannes har skrivit där som du har tänkt, ja, det har jag inte tänkt på, det där verkar ju vettigt.
Nej.
Okej.
Faktiskt
tack
inte.
För det.
Eller då får du nästan specificera något.
Nej, men det var bara jag blev lite nyfiken. Sen så jag vet inte om ni avsnitt 17 hade vi med Tommy Hedström som hade ett litet experiment som han gjorde, och det var helt enkelt att han under en viss tidsperiod, en vecka eller en månad eller så, gick in och försökte leva sig in i en annan föreställning. Vad skulle ni säga om ett sånt experiment? Jag tänker, jag vet ju att det är ju lätt så att man kanske... jag vet att du sa det, Johannes, i förra avsnittet, att man läser kanske mest material då från andra skapelsetroende och så vidare. Men om du skulle låtsas att du var evolutionstroende en månad och bara liksom grotta ner dig i deras...
I den alltså, jag har ju gjort det. Jag har ju läst evolutionsbiologi på universitet, och då läste jag ju dem. Böcker som var där, och jag har ju gått i gymnasiet och sådär i svensk skola, så att jag har redan gjort det, känner jag, och jag har inte tid. Det skulle vara irrelevant för mig. Jag har redan gått igenom den processen. Men tanken är spännande, och jag tror säkert det är väldigt nyttigt om man inte har gjort det.
Skulle du kunna leva dig in i hur vad skapar sig troende, Mattias?
Ja, alltså jag vill påstå att jag förstår nog i viss mån hur de tänker skapelsetroende, så det är inte det. Det är bara det att de har fel. Och det, om man skulle dra ut på diskussionen lite längre, så hoppas jag att få möjlighet i något annat sammanhang att visa detta. Mm. Men framförallt så är det så att när man hör skapelsetroende tala, så är det känns inte som de försöker förstå det de läser, så att säga, ur den vetenskapliga konsensusmodellen. Det är mycket som fattas där faktiskt. Men jag skulle gärna gå in på de olika skapelsescenarier och sådär, och olika argument och förklara varför de är helt fel, helt enkelt. Men det har vi inte tid med här naturligtvis. Men jag ser gärna fram emot en fortsättning.
Jo, precis.
Och i något annat forum.
Ni som är fortsatt intresserade, ni får också gärna gå in och kommentera det här avsnittet på vår hemsida www.mellansvartvit.se. Ni får gärna gilla vår Facebook-sida. Ni hittar oss genom att söka på Mellan svart och vitt. Är det någonting som ni skulle vilja avsluta med? Bara för vi måste någonstans knyta säcken här, tror jag.
Ja, jag skulle vilja säga att, bara förtydliga att, för du frågade om Bibeln innan och ifall jag rättar mig liksom efter den och så.
Mm.
Men att hela anledningen till varför jag tror på Bibeln och varför jag inte tror på evolution, det bygger på vetenskapliga argument. Det är de vetenskapliga argumenten som jag har studerat som har gjort mig övertygad om det här.
Men om det skulle komma fram vetenskapliga argument, för jag menar, det finns ju mycket mer att lära och så, som skulle motsäga det som du hittills har kommit fram stämmer gentemot Bibeln då. Skulle du omvärdera din hållning då?
Ja, men man måste ju tänka att, alltså, det är ju, tänk dig två vågskålar. Och i den ena så lägger du argumenten för den ena och i den andra lägger du argumenten för den andra. Och åt vilket håll väger det? Och för mig väger det ju väldigt kraftigt över till skapelsetro. Och därmed erkänner jag att det finns saker i den andra vågskålen också. Som jag ännu inte har någon förklaring på. Som jag tänker att okej, okay, wow, det där måste jag titta närmare på.
Vad ligger i den andra vågskålen just nu?
Just nu så letar jag efter ett bra svar på en sak som har lyfts fram flera gånger. Inte för att jag tycker att det är ett tungt argument, utan bara för att det lyfts fram hela tiden i min blogg om för att se nu, äggule protein i den genetiska koden som kanske inte skulle behövas att vara där. Och varför den ligger där också, det är ju för att jag vet att det är någonting som jag har hört att andra personer grubblar på. Så det hoppas jag kunna hitta ett bra svar på. Men jag känner mig ganska viss om att jag kommer få det, eftersom många andra saker som har legat i den där skålen har flyttats över. Alltså rakt av flyttats över, inte försvunnit. Utan till slut har jag sett att, men hallå, det här var ju egentligen ett argument för skapelse. Till exempel det här med som jag fick höra på universitetet. Det var en hör och häpna, en som uttalade sig väldigt förrättfullt mot intelligent design. Och säger så här, min universitetslärare, att ja, men kolla hur ledaren från testiklarna där spermierna ska skjutas ut, hur den är blindad, det är helt absurt. Så skulle inte en intelligent designer ha gjort. Och ganska nyligen så såg jag att, jo, men det är ju precis så en intelligent designer skulle ha gjort, för det skulle inte ha fungerat på ett annat sätt. Jag vet att Richard Dawkins nämnde det här också och gör sig lustig över det här, men den har legat där sedan dess, så jag har inte tagit tag i det. Men sen nu, för inte så länge sedan, så hittade jag en artikel där de beskrev hur allting fungerar och varför det behöver vara så som det ser ut.
Ett sista ord, Mattias.
Ja, jag ska bara säga, jag hoppas vi kan fortsätta det här i något annat sammanhang, därför att Johannes, han glömmer ju alla saker som är fullt av i den här geologiska avlagringarna, som korallrev och annat, och olika lager som har bildats ovanpå varandra, hyvlats av, och organismer har växt i dem och så vidare, som visar att det här kan absolut inte ha skett på ett år, inklusive blandningen av pollen och liknande och tillväxten av hundratals meter kalk och så vidare under den här perioden.
Men Mattias, varför hänger du så mycket på Newton-bloggen? Alltså, varför utsätter du dig för det?
Jo, men det här, det är en hobbyverksamhet. Ja. Det är ju ett fascinerande ämne. Varför som Johannes själv säger, hur kan olika personer som sitter på delvis samma fakta komma fram till så olika slutsatser? Men där skulle jag vilja tillägga det, att det har ju inte med... Tolkningen är ju precis lika viktig, och alla tolkningar är helt enkelt inte lika rimliga.
Du ska inte sluta kämpa mot Gud och istället söka hans ansikte istället för att
det har ingenting med Gud att göra.
Nej,
allvarligt talat, ja. Det är ju det som är poängen, att man hör ofta från kreationistiskt håll att det har liksom en antiteistisk vinkling, men det har ingenting
det
med
det
att göra.
Det har man från evolutionistiskt håll också.
Ja, men det spelar ingen roll. Men alltså, jag kan bara säga, för det jag själv säger, att det har ingenting med om Gud har skapat en syndaflod eller ej. Om den hade skett så som det beskrivs i Bibeln, så skulle saker och ting ha sett annorlunda ut. Det är ganska enkelt, helt enkelt. Så att man kan mycket väl tänka sig en Gud som har skött saker på annat sätt, men det har inte skett som det beskrivs ordagrant i Bibeln.
Mm.
Det handlar om, så det har ingenting med en anti-gudsinställning. Därför att evidensen säger det.
Det var slutsignalen där. Så att vi får tacka så mycket, Johannes och Mattias, för att ni vill vara med.
Tack så mycket.
Och var beredda på Twitterstorm och Facebookstorm och bloggstorm. För det är ett ämne som engagerar, det vet vi.
Jag har själv inget Twitterkonto ens eller någonting sånt, så jag vet inte om var man kan titta på den här stormen.
Du ska inte skaffa ett då?
Det kanske man skulle göra. Hur gör man egentligen?
Ja, vi kan ta det efter programmet.
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi. Ja, och så lägger jag ut era Twitter-händelser och sånt där. Ja, men gott. Vi får tacka så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Hej. Tack så mycket.
Och nu blir det eftersnack. Så Thomas, hur tyckte du att du lyckades med din insats i intervjun här?
Ja, nej, det var väl lite min uppgift att vara någon typ av moderator eller hålla koll på det hela, men det är ju väldigt svårt i de här diskussionerna ibland, och när man kommer in på ämnen här som vi gjorde med sedimenten och syndafloden och så vidare, så är det lätt att man sticker iväg, och det är svårt, det kan vara svårt att avbryta, och det känner vi väl också. Att, okay. Det kanske vore intressant att försöka hitta några andra helt andra perspektiv också att titta på, men det är ju som sagt, det här är ju en diskussion som fortsätter, och vi gick i alla fall ner på djupet av haven lite grann och rotade i sedimenten, så att, men det var väldigt roligt tycker jag att ha både Johannes och Mattias med oss, och att också de fick möjlighet att ha ett lite längre snack med varandra som kan leda vidare till ytterligare diskussioner.
Du var nyfiken jag blir nu.
Ja, jag tror säkert det var många som skulle vara nyfiken att ha dig med på i det här ämnet egentligen. I och med att du som vittne var väl rätt så hårdbiten kreationist.
Alltså, nu skäms jag att jag satte kroppsliga nöjen framför det här.
Kroppsliga nöjen? Du gick på Prince.
Ja, men du vet ju inte alls, du vet inte allt
kroppsligt.
Han gjorde.
Var
det själsligt?
Jag drack ett glas vin, det var kroppsligt.
Okej, det gick in i kroppen. Ja,
vi kommer säkert någon mer gång komma till det här. Men jag vet ju det, eller ibland frågar de mig faktiskt. Jag får frågan om hur du ser på evolutionen, Erik.
Och då kanske vi kan ta ett avsnitt om det.
Ja, precis.
Ja, vi kan ta ett helt avsnitt och du förklarar din your way of creationism.
Och jag brukar säga så här att du var ju hårt inbiten kreationist som vittne. Men sen efter du lämnade vittnena och också kom ut så har
så
du haft
lite...
Nej, men så har du haft annat att egentligen syssla med än att sitta och fundera över de frågorna.
Ja, och nu jag får lust att säga någonting som jag inte får säga, för då kommer jag bli mer bombad på Twitter igen. Nej, men jag skulle säga vetenskapen är min religion. Men jag får inte säga sånt!
Men är den verkligen det nu?
Nej, gud nej, men skulle jag säga det?
Allting är ju vad man lägger i orden. Man kan ju säga att vetenskapen är min religion, det vill säga att man håller vetenskapen väldigt högt.
Ja. Återigen så mer inte allvar när jag sa det till alla lyssnare, utan jag bara tycker att det är roligt att säga det.
Vi kan inte ha dubbla Twitterstormar här. Vi kan inte ha dels Twitterstorm efter det här samtalet mellan Johannes och Mattias, och sen att du sätter igång en också.
Jag tror det är mer wishful thinking från er sida, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men jag ska lyssna på det här sen, och sen ska jag helt seriöst
twittra.
Jag kanske twittra och ha åsikter. Det är ju jättekul att ha åsikter om saker och ting.
Du kan ju alltid skriva på vår hemsida också.
Har vi en hemsida?
Ja, precis.
Du har inte skrivit ett skit i den. Det är skitdåligt, Erik.
Vadå inte skrivit?
Där får du fan skärpa dig. Jag skulle
men gud vad mycket fula ord det kommer din mun.
Ja, precis. Det finns ju en del som också vänder sig till dig, Erik, tror jag, i kommentarerna. Men ja, jag vet inte.
Jag har faktiskt helt seriöst, jag följer ju Twitter och det som händer där mest, men jag har faktiskt seriöst glömt bort. Du vet, du sa till en gång, Thomas, kolla kommentarsfälten, och då gjorde jag det. Men jag ska kanske göra det till en bättre vana. Sen har väl jag tänkt att nu när Lisa har kommit in och tagit så fin plats, så har nog jag helt enkelt bara glömt bort hemsidan ännu mer. Jag ska bättra mig, pojkar. Jag ska bättra mig.
Det ser vi fram emot.
Jag ska råda bot. Ja, jag ska fasta och bota.
Men det var fantastiskt roligt att vi kunde ha med dig på ett litet hörn i det här avsnittet. Och nästa avsnitt kommer du vara med i hela avsnittet. Dragan, vi skrotar kanske lite det här med den skeptiska oenigheten. Eventuellt just det begreppet. Jag vet, Dragan, du hade någon annan idé.
Jag skulle vilja se oss som den skeptiska fyran från den fantastiska fyran. Alltså, sen kan vi ta en bild från den fantastiska fyran och så kan vi klippa in våra huvuden där. Så tar vi liksom, Ben blir ju då Thomas såklart. Och sen så har vi ju en tjej, så klipper vi in hennes huvud där. Och sen så är jag flamman då. Och Erik, och var den här med långa händer? Liksom.
Jag har långa händer. Varför ska jag långa händer?
Det är så att du ska kunna ta massariner från långt avstånd.
Ja, den förklaringen är så.
Du ska kunna ligga redan i sängen och sen ta händerna till skafferiet.
Och sen kanske nu, sen när du ska vara evig död eller något sånt, så kanske det hjälper med dina händer.
Och ni har så mycket bra argument.
Men, helvetet som inte finns.
Men tycker jo, absolut, men tänker, eller du, från himlen dragen kan jag skära dina massariner, don't you worry. Men jag tänker, skulle de inte kunna ha typ alla så här, alltså jag tyckte ju om namnet på förra avsnittet med liksom den här lavetten i skeptiker,
skeptiketen.
Skulle inte vi kunna vara skeptisk lavett från en fantastisk kvartett?
Det låter alldeles så fjolligt.
Nej, men alldeles det är härligt att sånt kommer spontant. Det är
men kvartett då? Vi måste ha kvartett med, tycker jag.
Vad var det för fel på den skeptiska fyran?
Jag vet inte.
Det låter lite, förlåt, men så här, jag vet inte.
Ditt lät fjolligt i alla fall, bara så du vet.
Tack så jättemycket. Jag har haft Pride-vecka, det är kanske därför jag är lite intresserad.
Ja, det måste vara därför.
Men jag tror, ja, gubbar och tante, jag tror vi får hålla här för idag.
Ja, det får vi göra. Ja.
Mm. Vi kommer tillbaka nästa vecka, då blir det HBTQ för hela slanten. Så att tills dess, ha det riktigt gött.
Ha det bra allihopa.
Ha det så hejdå. Bra. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart_vitt. Vi andra har Twitter-konton Thomas Sjöberg, Draganist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingel är gjord av Dragans band The Lounge. Do.
ingen gömd och ingen dömd. Fanatiker och gnostiker, skeptiker, agnostiker, islamister, realister, nyfrälsta kreationister, humanister och buddhister, twittrande antagonister, alla dessa draganister. Podden älskar alla ister, alla ister, ja.
Svart och vitt, tala fritt, prata vitt,
prata vitt,
prata.